In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden. Tillbaks då efter ett långt och frustrerande juluppehåll för många. Inte minst för Patrik Bränning som har saknats den här podden nu i nästan ett år. Var tillbaks på jobbet för en knapp vecka sedan. Men jag har hållit dig på halster, Patrik.
Ja, framförallt du som bestämde dig för att ta en extra veckas julledigt där och...
Ja, men alltså...
Tyckte jag var lite skandalartat. Här satt jag förra måndagen och, nej, inte måndag, kanske det var nyår, men onsdagen, och väntade och väntade och väntade på att en lite julchock Patrik Syk skulle ramla in som en, ja, som en välrimmad gris. Men ja, det gjorde du aldrig.
Precis, nej. Det var ju också lite för att få se dig svettas här, ja, och vrida på dig av all obekväm skrivande journalistik som du var tvungen att ägna åt istället.
Men man måste ha sig källor och underbyggda saker, inte bara kan sitta och spekulera. Det är fruktansvärt jobbigt.
Ja, det är inte så. Det är inte därför vi är här.
Nej, absolut inte.
För vi ska prata silly season. För första gången på länge då, bara du och jag. Det är vi som är på den här bilden ändå. Fast det är väldigt sällan vi som sitter och pratar.
Nej,
ofta är det, ibland är det ingen av oss. Så kan det också vara. Du har gjort ett litet körschema. Jag har samlat in frågor. Vi har delat
jag börjar ska vara lite ambitiös efter ett års frånvaro. Så att...
ja. Högst upp har du skrivit Rabiots mamma.
Ja, jag hade ju sån ambition nu när jag gick in i det här att nu ska jag ha allt på Adrian Rabiots mamma. Att vi ska köra en timme special Adrian Rabiots mamma. Nu har inte hunnit det, för de skickar ut mig på en jävla Bayern-träning här. Inget ont om Hammarby på något sätt, men man vill ju hellre sitta hemma på redaktionen och läsa om Adrian Rabiots mamma liksom. Mm. Det jag har med mig är att hon heter Veronique, eller Veronica kan vi säga på svenska då. Ja. Och är en sillig gud av sällan skådat mått. Mm. Hon dyker upp tidigt i spalterna redan när han lämnar PSG för Toulouse på någon slags låndeal, och fansen är rasande och tycker att han har för lite tålamod, den goda Adrien. Och då säger hans mamma då att fansen hade förstått om de också hade varit föräldrar. Och sen så har hon varit med hela tiden. Hon är alltid i bakgrunden. Den här omtalade förseningen när Rabiot missade PSGs spelarbuss när han skulle iväg till en bortamatch. Vem satt bredvid Adrien när han var sen dit? Mm. Adrien Rabiots mamma såklart. Ja. Och nu ska ju Rabiot bort då från PSG. Det påstås att han är helt överens med Barcelona efter att han nobbat Tottenham. Och vad var Adrien Rabiots mammas förklaring till varför han inte skulle till Tottenham?
Jag vet inte.
Ja, han är för stor för Tottenham.
Ja, det är klart han är.
Ja, det är det. Hon är fantastisk, är hon.
Ja, jag gillar ju henne.
Ja, jag älskar henne.
För att hon är ju en morsa liksom.
Ja.
Hon är ju verkligen en morsa.
Hon är inte bara en morsa, hon är en girig morsa. Men det jag tycker är lite, om man ska dra det här lite jämställdhetskortet som vi ska försöka spela lite då och då och då, tycker jag, så undrar man ju om man hade varit lika fascinerad om hon var en farsa. För det finns så jävla många pushande farsor. Det finns så många giriga farsor. Och vi har liksom Tiger Woods föräldrar, Serena Williams, Venus Williams farsa. I fotbollen finns det också otal exempel på pushande farsor. Men det är fan inte så vanligt med pushande morsor på det här sättet som tar så mycket ansvar. Det är väl Icardi som närmar sig nu när han har överlåtit hela agentverksamheten åt sin flickvän då. Också en ganska intressant person, men ja, annars är det precis. Inte så många.
Nej, men det som jag ändå tycker jag känner med Veronique är ju att hon... Alltså, en agent ska ju jobba för spelare.
Ja, ja.
Riktigt så.
Och för sig själv.
Riktigt så går det ju inte till alla gånger nu för tiden. Nej. Det är inte så att agenten bara är någon slags ombud som kan gå på möten i spelarens intresse. Så är det ju inte, utan agenterna styr ju väldigt mycket hur spelarnas hela karriärer liksom mynnar ut. Inte minst de här största, och pratar vi då om liksom Jorge Mendes, vi kommer komma in på det senare, att där har ju spelarna inte alltid någon vilja själva vad de ska göra.
Lägger du en peppercliffhanger här nu?
Ja, precis, det blir en liten peppercliffhanger. Men man får ju känslan av ändå en morsa, hon har ju Adriens bästa för, alltså hon går ju över lik för, hon är ju inte där för sin egen skull.
Nej, nej, så är det.
Utan man... hon, det är ju lilla Adrienne liksom, ja, ja, ja. Som hon ju förstås har en övertro på, vet, som man har om sina barn liksom, att det, de är ju, ens egna barn är genier, alla andras ungar är idioter. Det är ju så hon ser på fotbollseuropa. Adrienne är ju det stora mittfältsgeniet och alla de andra soporna liksom, Tottenham, man ska han dit, Christian Eriksen, vem är det, Moussa Dembélé, det blir inga spelare att hänga i granen.
Nej, hon har ju lyckats, ska man säga, för om man ser, jag twittrade om den goda Adrienne och hans mamma härom veckan, och då svarade Pontus Farnerud, vän av dem som svarade, och han liksom så här, totalsågade Adrienne Rabiot som fotbollsspelare också, vilket jag håller med honom på varenda punkt, för att det är ju en väldigt begränsad spelare, han ses ju fortfarande som en slags talang, och han har ju absolut inte blommat ut till någon ny Matuidi eller så i PSG, och ändå så spelar han på ett superlukrativt avtal i PSG, för att han satt och höll dem lite som gisslan förra gången också när hans avtal löpte ut, och nu hamnar han eventuellt i FC Barcelona då, och sett till den spelkvaliteten han har så är det ju ganska bra klättrat av en agent att få sin spelare dit, det måste man ju ändå säga.
Absolut.
Sen finns det ju ytterligare en dimension här.
Visst var det så att han krävde lika hög lön som Mbappé, va?
Ja, det utgår jag ifrån, jag vet inte säkert, men så är det mycket väl, va? Ja, ja. Men den ytterligare dimensionen är det här som jag tycker nästan är ännu mer kittlande. Det är ju det här att det påstås att det fortfarande finns en stark rivalitet mellan Barcelona och PSG, sen PSG då betalade Neymars utköpsklausul och mot Barcelonas vilja stal honom då. Och det är ju kittlande, för att de enda som verkligen värderar Rabiot, inte riktigt lika mycket som hans mamma, men nästan, det är ju PSGs klubbledning, för att de ser honom ändå som någon slags egen juvel och som någon slags...
Han är från Paris.
Exakt, och det finns ingenting de är så sugna på som en egen produkt som ska komma fram. De försökte ju lansera Mbappé som en egen produkt med de här gamla bilderna när han hade PSG-tröjan och sådär, men folk köper ju inte riktigt det. Rabiot hade ju folk köpt lite, han hade exploderat och blivit den här franska landslagsspelaren och liksom en kulturbärare i PSG, det var så viktigt för dem. Så de är ju jättesugna på honom kvar, även fast han kanske inte är lika viktig som spelare. Och om Barcelona då, hoppas jag, bara tar honom av den anledningen för att jävlas nu med PSG riktigt rejält efter Neymar-affären och sen sätter honom på bänken och låter honom spela ut kontraktet, då hade jag bara avgudat Barcelonas klubbledning. Så det hoppas vi på.
det är ju lite tjabbigt mot Rabiot, men någonstans så får man ju ligga i den sängen man bäddar också, om man nu ska dit.
De kommer straffas när Rabios mamma då kräver diverse möten och sådär, så de kommer få sin skit i så fall också. Så det kommer drabba alla det där.
Ja, det är i alla fall en spännande. Jag trodde ju att Rabiot skulle hamna i England. Jag trodde nog att han skulle hamna i Arsenal och sånt där. Han känns liksom Arsenal-kompatibel av någon anledning.
Hans mamma känns lite för smart för att sätta. Han är ju inte jättekraftig och sådär. Han är inte den liksom den maskinen på mittfältet som jag tror inte att man behöver det tempot Premier League spelas i. Så att det är nog bra att han inte åker till England, tror jag.
Hyfsade passningsfötter.
Ja, absolut.
Ganska bra spelförståelse, men inte sådär jättemycket mer.
Nej, lite. Jag gör inte bort sig alltid, men tillför liksom inte så himla mycket heller. Så att, han är en duktig spelare, så han spelar i PSG, men han är ju inte den som Barcelona ska titta på. Det tycker man ju inte.
Nej. Hur gammal är han? Är han 23 någonting nu?
Ja, du kan ha rätt.
Ja, något sånt.
Jag älskar när du ställer de här. Det här har jag saknat under min pappaledighet. När du liksom bara ställer frågor som du inte vet själv och som du vet att jag inte vet heller.
Jag ställer ju frågan för att jag inte vet.
Och så hamnar de lite i luften där och så, ja, det är fint. 23 år är han, snyggt.
Ja, precis. Jag ställer ju frågan för att jag inte vet.
Ja. Jag kan inte säga det för att vinna tid så här innan jag googlar honom.
Det här är ju min segway.
Ja.
Är ju hans ålder, därför att han är lite för gammal.
Ja, absolut.
Han är lite för gammal för att vara het på transfermarknaden. För att ska du egentligen vara het 2019, då ska du vara typ född på 00-talet. Ja. 90-talet är ute.
Ja.
Det är ju 00...
Skönt för en gammal alltså, 80-talist att höra det här.
Precis. Millennial-generationerna. Okej, 99 kan väl funka ett litet tag till då du fortfarande är tonåring. För vi ser ju oerhört mycket affärer och det är oerhört infekterade affärer kring de här tonåringarna. Vi minns ju Jadon Sancho, han gick till Dortmund och succén han har gjort där. Alltså hur mycket pengar har Dortmund tjänat på honom? Bara genom det där. Och det är det där som alla liksom, lagen drömmer om att göra. De köper när junioren, tonåringen som han exploderar. Liksom.
8 miljoner pund tror jag han värderades härom veckan på transfermarkt. Det är lite fantasigrejer, men typ till 75 miljoner pund och sånt där. Så det är väl en hyfsad ökning kan man säga.
Ja. Och nu ser vi ju då Brahim Diaz från Manchester City igen då. Manchester City som har, för det måste man ju säga, att de byggde upp den här fantastiska akademin, och det gjorde ju vad heter han, Sheikh Mansour, och liksom när de tog över klubben, och de byggde ju inte bara upp startelvan, de byggde upp den här fantastiska akademin då i på Island, så, och den har ju genererat väldigt mycket fotbollstalang. Visst, de har ju värvat in de bästa juniorerna och sen förädlat dem med den här, men då har de varit framgångsrika med. Vi har ju, Phil Foden är ju en sån spelare som vi har pratat väldigt mycket om, som ju många tror är den nästa stora liksom världsstjärnan från England då liksom. Jadon Sancho sprang om honom eftersom han då fick speltid, vilket ja, man ju inte får i Manchester City. Brahim Diaz, samma sak där, super super talang, mittfältare, kommer ju inte få speltid i Manchester City, rör på sig och hamnar i Real Madrid för att han vill helt enkelt bara därifrån. Nu pratas det om Hudson-Odoi i Chelsea, samma sak där, super super talang. Bayern München är där och ska värva honom. Vi får väl se hur det går med det. De sitter ju på liksom inte så långa kontrakt, de här spelarna, av en anledning, för att de är tonåringar, och då blir ju affärerna intressanta. Och det här är, känns ju verkligen som den här vinterns trend, eller de senaste fönstrens trend. Och då har vi ju då framförallt Pulisic, som ju har lämnat Dortmund för Chelsea. Det är klart han kommer anlända till sommaren. Han får ändå räknas in i den här. Han är väl,
ja, herregud, 20 år.
Han är född 98 då, så att han är på väg. Hans bäst före datum på transfermarknaden är på väg att passera.
Eller hur?
Men ja.
Men det jag tycker det är nästan gemensamma nämnaren med många av de här, det är just det här att de är i England, och kanske framförallt Manchester City. Vi kommer ju ta upp Dani Suarez idag också, utgår ifrån, som ryktas till Arsenal nu, som spelar för Barcelona och som tidigare i sin ungdomskarriär spelade för Manchester City.
Just det.
Såklart. Så alla är ju där och vänder, men det är ju ingen som får förtroendet i A-laget. Vi såg Jadon Sancho är liksom deras, det som verkligen har sårat dem nu. För de har sålt ett antal stora talanger de senaste åren, som sen inte har blomstrat sina nya klubbar, och de har tjänat jättestora pengar på dem. Så på så sätt så har de ju gjort en bra business av det här. Det är ju liksom deras strategi. De är inte besvikna över att de säljer Brahim Diaz nu liksom. Trots att de skulle vilja förlänga honom, så är de inte besvikna, för de tycker att de får bra betalt för honom och liksom har gjort det jobbet de har gjort, får de betalt för. Men det knepiga blir ju när liksom Christian Pulisic återvänder till brittisk fotboll för jättestora pengar, samtidigt som de skickar ut de här Odoi och Sancho och Brahim Diaz och alla de här spelarna som inte får chansen. Så åker de någonstans, får chansen, och sen värvas de svindyrt tillbaka. Pulisic har inte varit i England förut, men istället för att värva Pulisic så kan man ju tycka att de engelska lagen borde ha gett spelare som Jadon Sancho chansen då. För han petar ju bevisligen Pulisic nu under hösten i Bundesliga, trots att han ansågs för dålig då för Premier League. Så, men det är ju det här alltid så här, ja, men de har inte tagit sista steget och de är inte redo för Premier League. Nej, men vart ska de ta sista steget då? De kommer ju aldrig kunna ta det i Premier League, för att det går ju inte att slå sig in i Manchester City. Det går inte om du inte går med på att sänka kvaliteten på ditt lag tillfället för att kanske höja det så extremt mycket om några år. Men de har råd att skita det. De har råd att skicka iväg dem där och sen köpa tillbaka dem ännu dyrare. Det betalar sig bättre för dem.
Och det är ju på något sätt, alla pengarna som finns i engelsk fotboll nu, det den största konsekvensen som det får är att du har A-trupper som inte producerar spelare. Alltså du har akademier som gör det.
Ja, det är två skilda verksamheter.
Det är två skilda verksamheter. Ja. Du har inga A-trupper som gör det, för att där är kortsiktigheten så otroligt. De behöver inte ha långsiktighet. De behöver inte jobba på det sättet, för de kan hela tiden köpa nya spelare. Och det är ju den absolut största effekten. För vi tittar på England som nu sitter på en generation spelare som har vunnit precis allting. De vann U17-VM, U19-VM, U20-EM, U21-VM samma år. Om jag blandar ihop EM och VM där. Ja, men alltså det är helt sjukt, de spelarna som kommer här. Vi pratar, ja, men de vi har nämnt, och Foden och Ryan Sessegnon och Rian Brewster och alltså hela det här liksom paketet med spelare. Alltså en hel generation som kommer nu. Och ingen får speltid. Nej, det är Ryan Sessegnon som får speltid i Fulham nu då. Men det är liksom den enda.
Ja, men det du får är ju liksom, du har ju en verksamhet som, en akademiverksamhet som inte längre producerar spelare till A-laget, utan den producerar pengar till A-laget. Ja. Alltså du säljer dina talanger och så får du pengar till A-laget, och så kan du sedan köpa färdiga spelare för dem. Det är ju den nya strategin, och det är ju så det har blivit. Sen tycker jag också med Pulisic, så finns det också ytterligare en spaning man kan eventuellt göra. Jag vet inte om jag är hemma på den här riktigt, men det är en tanke som slog mig i alla fall, att det har alltid varit så att tala om att man vill få fram den där egna engelska produkten. Alla klubbar vill ha en Harry Kane som de kan liksom ha som omslagspojke och locka fans och sådär.
Men exakt.
Man kan ju fråga sig hur viktigt det är att ha en Harry Kane, om det inte är viktigare att ha en Christian Pulisic. För om Chelsea skulle få fram en egenproducerad London-kille sådär. Alltså, Englandmarknaden känns ju rätt mättad. Du har ditt område dit du, där du rekryterar fans ifrån. Alla brittiska fotbollsintresserade personer har ju redan ett favoritlag. De yngre får sina favoritlag mycket på grund av liksom vilka i skolan man håller. Precis, man själv fick sitt favoritlag. När jag växte upp så var det inte så att jag började heja på liksom GIF Sundsvall. Det var ju helt onaturligt att man växte upp i Stockholm, utan då hittar man ju någon lag i närheten. Det gör ju alla. Så du kanske... Det är viktigare för dem att finna en amerikan då, där du får
fan,
liksom
du
en...
kommer få frågor om
vilka du håller på. Absolut, och det kommer jag inte svara på heller, för jag håller inte på dem längre. Men det är viktigare att få in en amerikan då kanske, för då får du en helt ny, större, mycket större marknad. Ja. Mycket, alltså, alla lag åker till USA försäsongsturnéer. Nu får Chelsea in Christian Pulisic som blir liksom en stor fanbärare. De har ju möjlighet att bli laget nummer ett i USA nu om han exploderar och blir tredje bra för Chelsea, vilket han fortfarande inte är trots allt. Så det kanske är mer värt för dem då att sälja sina egna talanger och köpa Christian Pulisic för att öppna den amerikanska marknaden, snarare än att ha den här egna juvelen som man pratar så mycket om. Jag vet inte, men det kan vara så.
Det kan absolut vara så. Sen har jag fått känslan i alla fall att den amerikanska publiken ändå upptäckt Premier League tidigare. Det är också en stor...
Därför att, han går dit, Pulisic.
Exakt, för det är också den största marknaden för honom, ja. För det är den som är absolut mest känd i USA. Det är väldigt intressant. Jag var ju där i somras och var på den här försäsongsturnén och hängde med amerikanska Premier League-supportrar, och det är ju en så här ganska skön blandning av amerikansk sport tradition och sportkultur blandat med någon slags europeisk / engelsk ändå, för de skiljer sig ändå lite i läktarkultur och såna här saker. Det är liksom blivit en ganska härlig sörja borta i USA ändå, tycker jag. Alltså jag kan verkligen rekommendera folk att åka över.
Att åka till USA ändå, och se på Premier League.
Om man är i USA av någon anledning, gå på en pub och kolla på en Premier League-match. Häng med den lokala supporterklubben. För man får verkligen någonting ganska unikt i deras sätt att vara supporter. Det är ju oerhört kort mellan att du typ upptäcker ett lag tills att du har hela kittet och kan alla som, alltså det
du finns köper en, produkten kan
ja,
man säga.
Ja, men väldigt mycket mer så än på ett annat sätt, och det är helt okej där. Det är liksom en del av deras idrottskultur, och jag kan verkligen uppskatta att de har sin egen. Jag vill verkligen inte att det ska bli liksom en, som du har försökt, som här, vad heter de, New York City, när de skulle ha sina jävla ultras mot den moderna fotbollen. Ja. Det var ju kul bara för att det var så oerhört patetiskt, men just den amerikanska sporttraditionen, att den faktiskt får leva kvar, att det kan få vara fotboll, att det kan få vara engelsk fotboll, men att den ändå får vara precis så som den är, i sin lite ytliga, sin lite glättiga, så som den är. Och jag menar, bara en sån sak som att vi tailgateade liksom i 3 timmar och drack öl och kastade amerikanska fotbollar till varann före matchen.
Du får förklara tailgate det här, tror jag.
Ja, tailgate, då hänger man på parkeringen utanför, för att eftersom arenorna i USA förstås då ligger utanför städerna och inte som de gör i Europa, inne i städerna, vilket är idiotiskt att lägga en sån grej inne i en stad, för då, det kräver liksom att du kan ta dig dit via buss och tunnelbana och såna här saker. Ni har stått i såna här köer. I USA tar man ju bilen, för man tar bilen överallt, för det finns inget annat sätt att ta sig.
Tar man 4 bärs och så kör man hem igen, som vi gör alla filmer.
Ja, absolut.
Det är väldigt tryggt.
Så gör man ju också då, va? Så att där står alla vid sina bilar, och sen då tailgate är det att man öppnar bakluckan och sen så grillar man och dricker bärs, och sen så är det en hel dag liksom. Jag träffade ett gäng från Liverpool då i New Jersey, som det här var på den här MetLife-stadion, den som då ska vara VM-finalarena, tror jag, 2026.
Oj.
Helt nybyggd grej. Fantastisk. Och de bara, alltså vi står och pratar här, tänk om man skulle liksom prova att ha en tailgate i Liverpool för en ligamatch, i det här fallet då var mot Manchester City. Hur snabbt hade spårat ur?
Ja, herregud.
Men det funkar ju där. Och det var kul. Ja, skitsamma.
Hade gärna sett i Sverige också på Friends Arenas, vadå, 4 parkeringsplatser utomhus, och sen alla var i parkeringsgaraget där. Bara.
Precis, men har vi några arenor i Sverige som ligger utanför stan? Guldfågelarena ligger ju en bit utanför Kalmar.
Även Malmös kan man ju säga ligger lite utanför. Ja. Halmstads ligger väldigt fint där. En liten promenad längs vattnet ut från stadskärnan.
Jo, men absolut. Men det är inte riktigt tailgate-läge.
Nej, det kanske... för att låta som en dryg stockholmare, det är ju inte riktigt den typen av städer heller som liksom, det,
nej.
Om du kan cykla till arenan på en kvart när det ligger utanför stan så behöver du kanske inte ta bilen heller.
Om jag vill, om vi då ska återknyta till Pulisic, om jag vill få ut någonting utav att banden mellan europeisk och amerikansk soccer eller idrottskultur kommer närmare varandra, det är ju snarare att jag vill ha en tailgate till europeisk fotboll.
Ja, hör vad du säger.
Jag förstår att det är omöjligt att genomföra i vissa lägen. Försöka ha en tailgate i Istanbul till exempel. Det hade spårat ur.
Ja.
Sådär va. Men jag uppskattar ändå. Jag gillar.
Det är skönt att de gör sin grej och inte bara importerar ett
precis.
Färdigt.
Precis, de har ju en kultur.
Även om det är glättigt och ytligt så är det genuint för att det är så de gör.
Ja, de har ju en kultur. Helt jag menar, titta på Atlanta. Ja, men visst, alltså, klubben har ju funnits i vadå 14 dagar. Men de har slått alla rekord. De har ju fan fullsatt på läktarna och det är sån jävla intresse för att det är inte så långt mellan att du upptäcker det tills att du blir superintresserad. Det går väldigt snabbt där, för de har ett annat sätt att liksom se på det. De är mer lättrörliga liksom. Och det har ju varit folkfester i Atlanta hela säsongen, och de har ju spelat fantastisk fotboll dessutom, ja, med amerikanska måttmätt, ska vi säga, i Sverige. De hade ju
hade de?
De hade nog gjort sig, de har nog vunnit allsvenskan, det tror jag.
Ja, vågar inte uttala mig.
Nej, alltså det är jättesvårt att jämföra.
AIK och Malmö har rätt hög kvalitet just nu, så att jag tror att
jo, men det har de. Men,
alltså, jag tror det hade blivit svårt för
Atlanta,
dem.
Atlanta.
Ja, jag hör vad du säger.
Som sagt, svårt att jämföra. Men Pulisic är ju då, han är ju såklart inte den första amerikanen. Men han är väl den första amerikanen som har liksom omnämnts på den här nivån. Clint Dempsey blev ju aldrig det.
Lennon Donovan var inte där. Freddy Adu, nästan.
Framförallt när han var aktuell för, vad var det, Eskilstuna.
Ja, han gick ut för det. Ja, men de har ju väntat på den här posterboyn liksom, och det är han ju onekligen. Sen ska man vara väldigt tydlig med det är en jävla hype kring honom nu för att han går för väldigt stora pengar och sådär. Men han, liksom, om man ser till hans tre senaste säsonger, jag tycker poängproduktionen har varit ganska skral, man kan önska mer. Dessutom har han gått ut för sen blivit sämre och sämre. I år har han av olika skäl såklart till och med haft svårt att få speltid i Borussia Dortmund, vilket kan bero på att han sitter på ett utgående avtal och så vidare. Det är lättare att satsa på andra spelare då, för de visste ju att de skulle sälja honom förr eller senare nu. Och utgående menar jag då inte till sommaren utan sommaren efter det. Så att det finns ju många skäl, men han har ju inte bevisat på den här nivån att han är en kille som kommer kliva rakt in i Chelseas lag.
Nej.
Utan de köper ju honom för att om han skulle bli den spelaren så kommer det vara värt så fruktansvärt mycket för dem när det kommer till liksom hela den amerikanska marknaden. Så det är ju hela anledningen till att de betalar så mycket pengar.
Ja. Kommer som sagt i sommar. Frågan är hur det påverkar Chelseas lag i övrigt. Det har pratats om Pedro på väg ut, William på väg ut, framförallt Eden Hazard såklart, som ju Real Madrid behöver få in lite kvalitet rätt snart, för att det går inte så jättebra.
Nej, vi pratar om talanger och det här liksom, popkulturen nu och värva talanger. Real Madrid har gjort det till förbannelse, känns som. För de har ju lagt sina pengar nu på den här Vinicius Junior först och sen Rodrigo nu som ska komma i framtiden.
För att inte snacka om Ödegård.
Ja, till exempel. Alltså, han var inte så dyr om man ser till Real måttmätt.
Nej.
Men de har ju lagt sina pengar på de här jättetalangerna snarare än att köpa de färdiga spelarna. De har ju inte ersatt Ronaldo på något vettigt sätt.
Nej.
Nu köper de Brahim Diaz, som man tänker, då är snacket då att de ska liksom, han ska spela i A-laget nu resten av våren, sen ska de ta ett beslut om de ska låna ut honom kommande säsong eller inte. Så han är ju inte heller en färdig spelare, utan de bygger ju för någonting i framtiden, och då är frågan om de personerna som bygger för det kommer vara kvar när det väl slår in, utan de måste ju växla om nu och värva färdiga spelare.
Ja, men alltså, hade han varit tillräckligt bra, Brahim Diaz, så hade han ju spelat för City.
Ja, lite mer i alla fall. Om han är tillräckligt bra för Real, absolut. Ja, och han, men framförallt så är inte tanken att han ska liksom gå in och förstärka dem omedelbart, utan det är ju en spelare för framtiden. De tycker att de värvar till en billig penning då, eftersom hans kontraktsituation var så att han vägrar förlänga med City. Och det är väl en bra värvning. Det är väl säkert jättebra att köpa Vinicius Junior om han blir så bra som man tror. Rodrigo, det är inga billiga spelare, men om de lyckas ta dem nu och de blir liksom, för att slippa missa Neymar igen, det är väl det de försöker hålla på med. Men du måste ju samtidigt förstärka laget. Förlorar Cristiano Ronaldo måste du liksom ersätta honom. Och det är ju ett åldrande lag. Nu är Luka Modric sin bästa säsong någonsin, förra säsongen.
Inte den här.
Nej, precis. Men om man tittar på honom och Toni Kroos och Gareth Bale och Benzema. Det är ju ingen som känner att de är på väg uppåt i sina karriärer.
Nej. Och
kommer Real Madrid, vi har fått mycket frågor om Real Madrid såklart, kommer de göra någonting under januari tror du, så länge de har Solari som tillfällig, som TF?
Ja, det är svårt att, grejen med Real är, de har ju inte den där managerrollen på det sättet, utan de har ju Florentino Pérez som gör lite som faller honom in, så att, det handlar väl inte för dem att de måste ha en ny tränare innan han kan bygga om deras lag för framtiden. Om de nu ska ha en ny tränare. Jag tror att de skulle kunna göra något, men jag tror inte att de kommer göra något i januari, för att det går inte att göra så mycket i januari.
Nej.
Du tittar ju på spelare som har speciella kontraktsituationer. Pulisic var en sån som skulle ett år kvar på kontraktet i sommar, därför så kunde Borussia Dortmund tänka sig att sälja honom. Brahim Diaz är en sån, så att du letar efter möjligheterna då. Men det blir spännande i sommar, för att det finns ju ett Bayern München som också behöver ersätta Arjen Robben och Frank Ribéry, som båda ska lämna. Och de är ju också desperat behov av högsta kvalitet.
Men de tittar i sin tur på Hudson-Odoi
till exempel,
som ju inte tar plats i Chelsea. Nej. Eller det gör han i cupmatcher och så vidare då och då, men och framförallt så vet vi vilken kvalitet som finns i det, men det är ju inte färdigt liksom.
Nej, men det är väl deras Brahim Diaz värvning liksom. Alltså de ser ju en bra affär, en möjlighet att få en riktigt lovande spelare, men de behöver ju precis som Real också någon som nästa säsong kan gå in och bära det laget. För det blir ju sådär, vår sociala medieexpert Erik Karlsson frågade på Twitter varför det inte finns något lag som gör liksom bara värva världens bästa talanger, ger alla chansen och låter dem liksom explodera tillsammans. Men det är ju sådär, om du värvar 10 talanger så kanske det är 2 som når den högsta nivån, och det gäller ju att hitta de 2 då, och om du ska ha ett lag så måste du ha etablerade spelare som hjälper de talangerna fram. De måste ju bygga miljön där det finns liksom möjlighet för dem att göra misstag. De ska inte behöva bära laget från början. Nej. Så du behöver liksom världsklassspelare färdiga där. Om Bayern München nu förlorar Frank Ribéry och Arjen Robben, som fortfarande är väldigt viktiga spelare för dem, då måste de ersätta dem, inte med Brahim Diaz utan med någonting annat.
Ja, precis.
Och inte Brahim Diaz i det här fallet, utan din Chelsea-spelare, men ja, du förstår vad jag menar.
Ja, precis. Någonstans är det så att vissa tränare också är de som har varit framgångsrika i att fostra spelare genom, vissa har ju inte gjort det då. Man tänker på en José Mourinho i den här.
Jaha, nu, jag har fått sparken. Fått ut max av sina spelare.
Nej, inte riktigt max av sina spelare. Men där finns ju en Marcus Rashford till exempel, som är ett av de här undantagen då, som ändå fick chansen till slut. Men han fick ju inte chansen för att det var liksom klubbens strategi. Det var ju, han fick ju chansen för att Van Gaal var desperat.
Ja,
och inte hade några spelare.
Sen gav ju Martial ändå chansen också. Det var också ett desperat läge när han kom in. Där skrek de också efter förstärkning. Så där var de också lite tvungna. Och de betalade väldigt mycket för honom. Han var ju också en ung talang. Däremot så är ju Pogba exemplet det som fortfarande liksom ligger som en skugga över dem. Att de inte gav honom möjligheterna när han krävde det från början. Så att, ja.
Ja.
Blanda track record också.
Det är ju,
men hur kan vi lämna Ribéry utan att ta upp att han liksom åkte till Dubai, käka en biff för 10 000 kronor och sen får böter av Bayern Münchens klubbledning efter att ha kallat alla sina kritiker för, ja, han sa väl i stort sett att alla hade kommit till efter en hål i kondomen, och han avfärdade hela deras familjeträd, vilket jag tycker är väldigt, väldigt fint. Så han fått ännu högre böter av Bayern München. Så han har alltså tuggat i sig den dyraste biffen i fotbollshistorien, kan vi nog slå fast.
Ja, han är ju inte den skönaste figuren.
Nej, herregud.
Frank Ribéry.
Nej, sen borde alla sluta åka till den där förbannade jävla Dubai-restaurangen och ha sitt jävla salt kring underarmen. Det är dags att ta död på det där nu.
Ja, alltså åk inte till Dubai överhuvudtaget.
Nej, gör inte det.
Nej, strunta i det.
Och Svenska fotbollsförbundet, åker inte till Qatar överhuvudtaget. Bara som en liten passning vi är igång. Och allsvenska klubbar som funderar på att åka till Turkiet. Ja. Ni kanske också borde fundera över det.
Och nej, det är inte bättre att åka till Turkiet.
Nej,
det är verkligen
gör inte det heller.
Nej. Det finns jättefina ställen att åka till på andra, liksom närmare. Det är inte lika, det blir kanske inte lika exotiskt, men det kan bli lite mer demokratiskt.
Det kan bli lite mer demokratiskt. Om man eventuellt är orolig över tidsskillnaden Svenska fotbollsförbundet, så kan man kanske be spelarna som är på semester fram till samlingsdatumet och kanske ställa om sin dygnsrytm lite de där sista dagarna på semestern. Det är bara en tanke. Bara en tanke.
Pepe,
ja, äntligen.
Äntligen Pepe.
Det är därför vi är här.
Vi puffade ju framåt för att vi skulle prata lite Pepe. Fick ju sparken från, vart var han var? Han var i Besiktas.
Ja, det var han.
Och de kom inte överens om lön och så vidare. Han fick sparken därifrån. Arsenal var intresserade.
Ja.
Pepe nobbade Arsenal. Han ville ju hem till Portugal.
Älskade liksom reaktionen från Arsenal. Den här liksom skräck blicken för vad som eventuellt hade kunnat bli, när det liksom bara sköljde över dem att det faktiskt var en realistisk möjlighet att Pepe skulle spela Arsenal. Nej! Gud vad fint det var.
Alltså, de blev så här retroaktivt rädda, för de hade missat.
Exakt, de hade inte hunnit med att bli rädda när de skulle vara rädda.
Och du missat ryktet när det kom och när förhandlingen var, ja, liksom. Men sen när det var över, då blev, då fick de så här, någon så här postchock.
Ja.
Det var lite roligt.
Men det är ju intressant det där, för Arsenal har ändå i alla fall i min värld någon slags good guy-rykte har de lyckats få kring sig. Alltså, man har City med tjejkerna som är liksom den här stora boven, och sen har man Liverpool med deras extremt osympatiska supporterfölje i Sverige, som ju är en extremt stor bo också av den enda anledningen, där Patrik Syk då är någon slags fanbärare längst fram för den här O'Learys-kulturen. Och mer om det en annan gång. Kanske tar lite mer för att du sitter här, men nu blir det så här. Fan, den Twitterstormen nu. Men det, ja, jag får ta det.
Den är du värd.
Ja, men det, och Chelsea med liksom Roman-imperiet som ju också är superbovar såklart. Och så har liksom Arsenal så glidit in lite från sidan, för de har liksom aldrig varit något hot, eller aldrig, men på så länge. De har liksom varit den här, det är Arsene Wengers gamla lag, det där, de gör liksom ingen fluga för när, för de är aldrig riktigt med och hotar, och de liksom...
De har ju gett den gnälliga supporten ett ansikte i alla fall. De,
det känns att Liverpool-supporterna inte har gjort det.
Nej, men alltså, herregud, har du sett Arsenal TV eller?
Ja, jo, det är sant i och för sig. Ja, där är de starka. Men förstår du lite, ingen hatar ju riktigt Arsenal för att man inte har så mycket, inte har varit, haft så mycket att vara rädd för. Liksom.
Nej, precis.
Så därför vill man ju in Pepe i Arsenal. Det är ju fan där han ska vara. Alltså.
Ja, alltså, dessutom så har ju Arsenal på något sätt saknat tänder lite grann de senaste 10 åren även på planen.
Ja, jag menar, formulerar du fint.
Torreira kom in den här säsongen och visade lite vassa armbågar och lite fysik och lite krigarinställning centralt på planen. Helt plötsligt såg Arsenal ut som ett helt nytt lag.
Ja, men de behöver ju någon lite bad guy som liksom sätter fart på det där.
Ja, men verkligen. Det har vi ju sagt sen Vieira lämnade. Ja. Han var ju på något sätt definitionen av allt det där. Men Pepe. Alltså, ja, nej, jag förstår ju det. Det, alltså, det, ja, det finns ju ingen fotbollsspelare kvar i honom.
Nej, men ingen klubb skulle ju vilja ha Pepe. Eller ingen klubb, inga supportrar skulle nog vilja ha Pepe egentligen. Jag tror även Real hade lite svårt att liksom någonstans se sig själva i spegeln när han härjade så värst.
Jag trodde ju att han skulle hamna i Manchester United då, när han lämnade Real Madrid. Ja, ja. Just eftersom Mourinho hade kommit dit, de var i behov, de hade precis värvat då Lindelöf, och Bailly hade kommit strax innan. Det kändes som alldeles för ungt och orutinerat mittbackspar. Få in en Pepe, Mourinho gillar, gammal, rutinerad, kan spela liksom... Kan alla fulknep liksom.
Och den stora anledningen, Jorge Mendes är agenten.
Ja, och så vidare. Men så hamnade han i Turkiet istället. Och jag tror att han hade nog hamnat i Manchester United om det fanns en fotbollsspelare kvar i honom. Jag tror att Mourinho och även Jorge Mendes insåg att det inte fanns så mycket till fotbollsspelare kvar där.
Mendes kör ju nu kör jag, för Pepe vill ju hem till Portugal. Det är ju så fint nu, men
han
Mendes,
får ju inte.
Han får inte, för Jorge Mendes vill att vi tjänar ännu mer pengar på Pepe. Så att han försöker placera honom i Monaco. Monaco som Mendes just sedan länge har goda relationer med, om vi uttrycker oss väldigt, 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 väldigt försiktigt.
Och där kan man ju också säga Monaco, som har varit Europas största talangfabrik de senaste 5-10 åren egentligen.
Till en början för att Jorge Mendes placerade alla sina spelare, alltså James Rodriguez, Radamel Falcao, alla fick ju liksom studsa vidare därifrån.
Ja, Moutinho. Bernardo Silva. Och sådär va.
Så och sen att, kom de här riktiga då, mer inhemska produkterna, Martial, Mbappé.
Ja, ja. Och har ju verkligen brandskattats de senaste åren. Och då har vi ju hamnat i en situation där Monaco är liksom Frankrikes stora krislag ju.
Och agerar därefter, får man ju säga.
Ja, verkligen, för nu är det snack om att Fabregas ska dit också.
Han är väl mer eller mindre klar.
Ja,
det är Henri som värvar, ska vi ju vara tydliga med också. Bara det är väldigt, väldigt fint.
Man har tagit in Henri som tränare också. Det känns ju som en krisdoktor. Inte alls, men en otroligt märklig trupp kommer de ha i slutet på den här säsongen, Monaco. För visst det, vem är det som är kvar där av de gamla? Är
Falcao kvar? Nu vågar jag inte säga för mycket här. Nu är vi de här jobbiga frågorna igen. Precis. Där vi liksom inte riktigt
Jag landar inte i den. Jag tror fan
jag
att Falcao är kvar.
Ett år. Det är liksom min ursäkt till att jag inte har koll på det här.
Ja. Jag har aldrig haft koll, det är min ursäkt. skitsamma, men Pepe och Fabregas, det är liksom det andas ju inte 2019, det gör det inte.
Nej, det gör det ju inte. Fabregas var ju Stefan Jovetic, fast han är på väg bort tyvärr.
Precis.
Den bildsköne.
Fick en fråga här. Vad hände med Jovetic när jag skrev att du var aktuell för comeback här idag?
Ja.
Då vet vi.
Ja, han är väl Sevilla var det väl aktuellt för nu och, ja.
Vi skiter ju lite i vad som händer i Stefan Jovetic, om man ska vara riktigt.
Nej, där. Herregud, han är ju någonstans det viktigaste spelaren och har på bild i sina tidningsartiklar vi använder nu.
Men Monaco och
Schalke är ju intresserad av Jovetic.
Ja, Schalke i och för sig är ett intressant
med,
lag.
Med konkurrens från La Liga lag.
Ja.
Sevilla och Schalke.
Men Fabregas är ju ändå en fotbollsspelare kvar i sig, även om det går långsamt. Det är ju inga alltså maxlöpningar längre direkt. Det var inte någon snabb spelare från början, men nu går det jävla långsamt. Men fötterna är ju kvar.
Bolltrygg, otrolig dirigent, kan styra ett lag, vilket Monaco nog skulle kunna må bra av. Så att han kan man ju se, och Pepe kan man ju också se kanske någon slags nytta av på kort sikt, utan att jag ska väl säga att jag inte har sett varje Monaco-match den här säsongen.
Nej,
så.
Verkligen inte. Hur ser League 2-klausulen ut, tror du, för de här?
Ja, det är intressant om de har några. Eller om det blir den här Sunderland till I die-grejen som alla känner till nu för tiden.
Ja.
Eller Jonny Shelby, Newcastle, också en klassiker.
Ja, precis. Vad var det han hade? Hans lön,
tjänar
han
mer än Neymar, va?
Ja, precis. Det var något sånt. Det var helt sjukt. Han hade haft såhär, sjätte bästa lönen i Real Madrid, tror jag.
När de lirar Championship.
Nej, det är underbart.
Han gör fortfarande avtryck.
Mm. Det har ju kostat 3 transfers för Mike Ashley, för att han är bitter. Han är dålig på att skriva kontrakten om Mike Ashley.
Ja, det är han faktiskt. För att vara en sån slipad affärsman som han nog tror sig själv
vara. Och för att vara så snål jävel.
Ja, det är fascinerande. Ja. Är du i Pardew-tankar nu eller?
Pardew hade väl fortfarande haft år kvar på sitt kontrakt.
Ja, så är det väl. Louis van Gaal har väl fortfarande år kvar på sitt United-kontrakt. Ja,
till och med David Moyes.
Är det så?
Ja. Moyes kontrakt hade gått ut nu i sommar.
Ja, kanske Moyes jag tänker på. Ja. Mm.
Så är det förstås. Dennis Suarez var vi inne på.
Ja.
Ska lämna Barcelona.
Ja, nu påstås det att Barcelona försöker stoppa det här, men han är väl ute. Han är ju också en av dessa spelare som skulle må bra lite mer speltid. Och det pratas ju om Arsenal, som ju ska göra sig om Aaron Ramsey, eller tvingas göra sig om Aaron Ramsey, vars kontrakt ju löper ut. Där Juventus, som av en händelse, står och knackar på dörren när avtal ska löpa ut.
Det är ingen som gillar ett utgående kontrakt som Juventus.
Så är det. Så han lär väl hamna där.
Bayern München har ju också pratats om när det gäller Ramsey.
Det vore ju kul om han bytte liga, och det säger jag inte för att jag vill Arsenal illa eller för att jag tycker något särskilt om Aaron Ramsey på något sätt. Men alla engelsmän som lämnar Premier League för andra stora ligor tycker jag är lite uppfriskande, för det är alldeles för få som gör det.
Ja, dessutom hamnar en sån spelare som Aaron Ramsey i rätt miljö, med rätt roll och rätt spelare omkring sig, så är det ju en klassspelare, tycker jag fortfarande. Han har ju oerhört mycket i sig, men har ju inte alltid fått den rollen i Arsenal. Han har ju i perioder då han verkligen har haft det, och han har fått den här spela på sin position, och då har han ju liksom öst in mål och varit kanske lagets viktigaste spelare. Jag tror fortfarande han har ju liksom klivit in i sin, vad som borde vara, bästa ålder nu för att göra sina bästa säsonger.
Han 19 år eller vad?
Ja, nej, va? 27 nu gissar jag. Jag tycker han känns som en 80. Nej, vad blir han? Nej, vad blir han? En 92. Ja, då är han 27 i år. Han känns som 92.
Ja, ja, han är född 90 igen. 28.
Ja. Precis, då blir han 29 år.
Ja.
Herregud.
Ja, men over the hill.
Ja, nästan. Ja, men då ska han väl ha haft kanske sitt bästa år förra året. Men mycket skador förstås. Men det blir spännande för Dennis Suarez i alla fall. Arsenal också pratas om att Manchester City tillbaks då, där han en gång fostrades.
Och vände. Fostrades kanske åt här. Han var en mallägare från början, tror jag. Men
det snackas ju också om att det är liksom det här med homegrown-regeln just för Manchester City. Det spelar egentligen ingen roll vilken klubb det är, om det är homegrown i England bara, va?
Alltså,
så tror jag inte att det gäller honom.
Celta Martin. Men oavsett den här homegrown, det är inte dags att de bara skrotar den nu, för den har ju varit liksom för att engelska spelare ska få möjligheten att komma fram och få sådär. Men, men det gör ju bara att de bulkar upp och på tillräckligt bra engelska spelare sätter de i truppen och så får de liksom inte spela så mycket. Så, fan, ta bort den så kan Premier League-lagen bara fylla sina spelare med svin.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dyr utländska stjärnor, så kan alla brittiska talanger åka till Bundesliga och La Liga och Serie A och bli fantastiska spelare, och så kan de lyfta Englands landslag.
Vi har haft ett rykte under dagen här idag också.
Ja.
Det största är ju förstås Kristoffer Olsson.
Klar för Krasnodar, ja.
Precis. Jag tror att en och annan AIK-supporter som är lite besviken ute i stugorna, och samtidigt 50 millar.
Ja, jag tror att AIK-supporterna ska nog vara lättare mer än besvikna, om jag ska vara ärlig. För om det man hör stämmer, så är de där Isak-pengarna ju ganska förbrukade. Mm. Om man tittar pressmeddelandet AIK skickar ut också, så tackar Jens T. Andersson uttryckligen styrelsen för att de vågar satsa så mycket ekonomiskt på den här truppen som vann guld nu. Mm. Så att jag tror att AIK har bränt väldigt, väldigt mycket pengar för att få det här guldet, och för att hålla skeppet flytande så behöver de nya inkomster. Lyckas de komma till Champions League, så har de ju säkrat de inkomsterna för ett antal år, och då kommer den här satsningen vara liksom historiskt lyckad, såklart. Når de inte dit, så kommer de behöva sälja spelare för att hålla sig flytande. Så är det. Och Kristoffer Olsson var ju den juvelen där de hade möjlighet att plocka in mycket på. Nu såld för 45-50 miljoner. De får någonstans mellan 20 och 40 miljoner kvar. För det finns vidareförsäljningsklausuler från gamla klubbar, och det är agenter som ska ha betalt. Mm. Icke att förglömma.
De har en som agent.
Jag vet faktiskt inte vem man har nu. Men jag vet också att AIK har väntat med att agera på nya spelare tills Kristoffer Olsson skulle säljas, vilket visar att de inte har så mycket manöverutrymme utöver honom. Så att jag tror att det var viktigt för AIK att få mycket pengar för honom, och viktigt för AIK att faktiskt få honom såld. Och så det här är nog en bra affär för alla.
Kommer väl behöva ersätta Koffa också då?
Ja, och det finns ju Haksabanovic är en spelare. Jag tror inte att han är sedd som en direkt Koffa-ersättare på det sättet. Det är en annorlunda spelartyp. Jag tror att de har ett annat namn på gång också, så vi får se om de landar honom eller inte.
Kan Djurdjic vara intresserad?
Nikola. Ja, han borde ju komma. Han hade ju
en
svinbra förklaring till varför han var på den här. Jag har ju pratat med Nikola Djurdjic nu på Hammarby-träningen. För första och enda gången så talar han ut om den här incidenten. Han befann sig på AIKs guldfest efter förra säsongen. Och han säger ju att han var där, han tänkte gå, men han var där en halvtimme för att Mikael Lustig kom med AIK-spelarna. Och han känner då Lustig för att när Djurdjic själv var aktuell för Celtic, så ska Lustig ha varit någon slags mellanhand där. Så de har lärt känna varandra. Så han säger att han ägnar den här halvtimmen åt att försöka få Lustig att komma till Hammarby när han vänder hem från Celtic. Lustig som ju ryktas intensivt till AIK då, som ersättare till exempel Alexander Milosevic. Oklart om Djurdjic lyckades med sin insats där. Han var inte säker själv.
Så han var där i ett agentärende.
Exakt,
helt enkelt.
Men han är säker på att Lustig kommer till Sverige när han vänder hem från Celtic. Det är han, så mycket vet han. Och då borde vi ju ta Djurdjic på orden.
Han kan inte gärna komma någonstans när han vänder hem från Celtic.
Hem, ja, det beror på. De är ju liksom världsmedborgare, de här fotbollsspelarna. De har koll på politiken, de har koll på maten, de har koll på kulturen, de vet allting.
Ja. På tal från Celtic, är steget till Rangers inte långt?
Nej, det är ganska kort.
Nu så.
Ja, där satt den.
Nu pratar vi riktiga segways här. Glasgow Rangers, måste vi nämna att det är Steven Gerrard som tränar dem.
Ja, så
är
det.
Om det är någon som har missat det, så är det Steven Gerrard. Och han har inte minst då slagit Celtic i Old Firm här om veckan. Det var ju klang och jubelföreställning för den halvan utav Glasgow. Defoe.
Ja, Jermaine Defoe.
Den gamle målsprutan.
Ja, men Premier Leagues bästa värvning de senaste 10 åren har ju alltid varit på något sätt. Nej, men det känns som om man ska veta någon som ska ta in någon som du kan sätta på planen som omedelbart kommer göra mål för dig, då skulle du värva Jermaine Defoe. Och det sjuka är att det har funnits ganska många möjligheter att göra det för många klubbar, för att han har flyttat på sig. Han gör ju mål.
Han är ju 73 år gammal nu.
Ja, exakt. Så man väntar ju på att det ska ja, de tar in honom och Steven Davis. Det är inte så att det är inte Brahim Diaz, de poddens mest nämnda spelare som
är Steven Davis liksom, oavsett vad det är, den osexigaste värvningen man kan göra.
Ja, han måste ju vara där uppe. Jag vet inte om jag har någon med på rak arm så där. Ja, han är ju där. Jermaine Defoe känns ju sexigt. Steven Davis kommer ju bara ramla in i bakluckan på Defoes bil och ingen kommer bry sig om att han är där överhuvudtaget.
Defoe är ju alltid Defoe.
Defoe är alltid Defoe.
Han som alltid har drömt om att spela i USA.
Ja,
i Toronto.
Bevingat citat.
Ja.
Apropå alltså, världsmedborgare och så vidare.
Apropå världsmedborgare. Men det är ändå kul att det finns två lag i Skottland igen.
Ja, ja, absolut, herregud. Och det är kul att Steven Gerrard tränar en fotbollsklubb, även om man kan ifrågasätta på vilka meriter han fick det i uppdraget. Men det är en annan diskussion.
Ja, ja, herregud. Han gör det bra.
Han gör det bra.
Mm. Han är tydligen oerhört sådär svår i intervjuer. Och han är tydligen stenhård mot sina spelare i alla presskonferenser. Och sådär, sågar dem hej vilt fram och tillbaka. Så han verkar vara en lite knepig figur.
Den gamla brittiska skolan.
Ja, men på något sätt är han nog väldigt influerad av den.
Ja.
Det är ju mycket Liverpool-supportrar som vill se honom i framtiden och ta över efter Klopp och sådär. Jag är inte helt övertygad om att det kommer bli så. Det är klart att man vill ju alltid se gamla legendarer. Och
en Solskär.
Ja, precis. När har det funkat egentligen?
Solskär. Så, och vi klarar med det. Gick ju kanon.
Ja, fem matcher.
Exakt. Ja, nej, det är en bra fråga. Det är väl när Thomas Brolin blev spelande tränare.
Ja, i och för sig Zidane.
Gianluca Vialli och ja. Ja, nej, Zidane är ju ett utmärkt exempel.
Han är ett bra exempel.
Ja.
Sen vet du fan alltså.
Klopp i Mainz.
Ja, jo, i och för sig.
Pep Guardiola i Barcelona.
Ja, ja, exakt. Det, ja, det finns ändå
några. Det gick rätt okej det där faktiskt.
Ja. Men de har ju liksom gått rakt då från på något sätt de mindre leden.
Ja, Guardiola var väl, han avslutade ju inte karriären i Barcelona. Han blev vänd i Serie A, fick någon dopningsdom och annat. Härligt på meritlistan. Men, ja.
Men som sagt, men som tränare. Skitsamma. Det var inte dit vi skulle komma. Defoe to Rangers i alla fall.
Ja,
ett kul rykte. Vi har fått en massa frågor förstås. Vi måste beta av dem. Kribba undrar, vilket lag har Patrik Bränning kört med på Football Manager under sin ledighet?
han tror någonstans att man har tid över när man är föräldraledig. Nu ska jag inte hålla det här föräldraledighetstalet som alla håller, för det är ni så jäkla trötta på. Just nu är jag Leeds på min save. Hur jag hamnade där, eller vilket lag jag börjar med, låter jag vara osagt. Men det, på något sätt har jag, är Leeds nu.
Du är Leeds nu?
Ja.
Ponne.
Ponne är såld vid det här laget.
Ja. Var en rolig ramsan fick i julas förresten, den där Wham-låten.
Ja.
Last kan Christmas du sjunga den? I gave you my heart, but the very next day you gave it this year to save me from tears, I'll give it to Pontus Jansson.
Ja.
Han var inte den enda som det sjöngs på det sättet om, men den spreds viralt. Jag tyckte den var rolig. T. Järnberg skriver, andra har varit inne på det också, men jag frågar ändå. Ja, ja, andra har varit inne på det i frågorna, det, ja, ni fattar. Kommer City värva någon vänsterback? Delf Osischenko håller inte för att vinna varken Champions League eller Premier League i år. Mondi verkar fokusera mer på sociala medier än vad han gör på rehab. Har snackats lite om Chilwell och Junior Firpo. Jag tror inte, nu spelade ju Laporte vänsterback senast här mot Liverpool. Det tror jag för sig inte är Guardiolas lösning i de flesta fallen. Jag tror att han vill bara få stopp på den kanten där han visste att Mohamed Salah skulle vara. Och satte in en defensiv skicklig spelare där. Och sen Laporte hade ju nästan inget offensivt ansvar alls, utan han skulle ju täppa till där. Han har ju det alternativet i Champions League också då framöver, om de ställs mot bättre motstånd än vad de normalt sett ställs mot i Premier League. Kommer det värvas någon? Guardiola verkar ju inte speciellt intresserad av Mandi heller. De verkar inte vara så bra kompisar alla gånger.
Jag tror han har en hatkärlek där. Han har ju satt dit honom lite, men de har svarat på sociala medier och sådär. Så jag tror han uppskattar honom någonstans. Men han är inte den pålitligaste av spelare på så sätt.
Så, och dessutom, hans spelstil är ju inte den där klassiska Guardiola-ytterbacken som kliver in. Han är ju ofta spelar med ytterbackar som nästan centrala mittfältare. Alltså det är inte så att de bombar på upp längs med kanten.
Ah, nej, ah, I Barcelona hade han ju ändå den typen av...
Absolut, men i Manchester City. Ja, det, ja. Kyle Walker och så vidare, va? Men när det har ju varit mycket snack om att när Mandi har spelat så har ju Sané inte fått ut någonting av sitt spel därför att Mandi tar... Som, alltså, han ska ha så mycket boll och han behöver ytor och det begränsar en Leroy Sané som ju är en av lagets liksom bästa offensiva spelare såklart. Så frågan är om en Ben Chilwell som ju är förstås också en offensiv ytterback men är mer spelförstående kanske en Mandy som ju är liksom ett fysiskt liksom, kraftpaket med oerhört mycket speed och bra avslut och den grejen, så jag tycker att Chilwell kanske är en mer kombinationsspelare som skulle kunna funka bättre.
Sen måste man ju...
Sen är det oklart om Leicester vill sälja honom. De var ju inte direkt skitsugna på att sälja Mahrez förra vintern.
Januari och lösa den här typen av mer långtgående luckor i laget brukar vara lite svårt. Du täcker. Men man ska sluta hejta på folk som är roliga på sociala medier. Fan, vi håller ju på att skapa en fotboll där vi liksom trycker in alla de här spelarna i den här boxen. Och sen står vi bara och tittar och pekar på dem och säger fan vad tråkiga ni är som inte gör något roligt liksom. Det går ju att kombinera liksom, kolla Frankrike som vann VM nu. Det var ju bara krylla av spelare som är liksom svårhanterliga och väldigt synliga i sociala medier. Och det var ju danser hit och det var liksom sociala medier uppdateringar. De sände ju fan live från liksom sitt guldfirande omklädningsrummet allihop. Men det gjorde ju att de liksom blev en bättre grupp. Spelarna vågade leva ut. Och vågar man leva ut utanför planen, tror jag också, som den hobbypsykolog är, att man vågar leva ut mer på planen också tillsammans. Om man liksom kan bjuda på sig själv utanför planen, så vågar man också göra misstag på planen och ändå ställa upp för varandra och så, tror jag. Så att fan, kör på Mendy och fan, början i andra era tråkiga jävlar. Visa lite personlighet sociala medier. Ni tjänar ju enormt på det. Ni blir ju så mycket större profiler. Ni får ju sånt enormt mycket högre marknadsvärde. Ni kan liksom göra miljoner på det här. Och är något fotbollsspelare bryr sig om, så vet vi att det är pengar. Så att sluta åka till Dubai och jogga i öknen och häng med kungashejker och vara lite sköna i sociala medier istället och vinn lite enkla poäng. Sköna är inte det grabbiga sköna benämningen då, utan sköna är det sättet att man är lite rolig och bjuder på sig själv.
Är han Mandy skönast på sociala medier?
Han är, alltså det är ju som så här, Simon Tern fick ju priset som liksom årets röst i Allsvenskan för att han är rolig på Twitter. Det enda det beror på är att han uppdaterar Twitter och skriver vad han tycker. Han är ju helt ensam om det, mer eller mindre. Det finns vissa som är där. Henok Goitom har ju sina spelanalyser av internationell fotboll och sånt där. Alexander Milosevic kan när han vill. Men det är knappt någon som vågar.
Nej.
Kör liksom. Det är ju samma med Mendy. Han är ju ingen som konkurrerar med honom. Han är bäst på Twitter för att ingen annan är rolig. Han är liksom, de försöker ju inte ens.
Nej. Batshuayi är rätt rolig också.
Ja, han är, men det är ju också, återigen, det är ju så enkla poäng de tar. Och de får så mycket cred.
Bristfällig konkurrens.
Får så mycket cred.
Ja. Fotboll 999 skriver: vem vinner kampen om Timo Werner? Finns det en möjlighet att han lämnar redan i januari?
De har ju sagt nu, han vägrar ju förlänga än så länge. Och nu har ju Leipzig sagt att om han inte förlänger så kommer han säljas. För att vi är inte den typen av klubb som kan låta en sån spelare gå in på sitt sista kontraktsår. Så att han ska bort senaste sommaren. Och vi kan väl tänka oss, om ryktena stämmer, att han inte kommer förlänga med Leipzig. Eftersom i så fall är ju Bayern München intresserade, så fall är Real Madrid intresserade. Och i så fall är, liksom, finns Premier League-intressenter också. Liksom, vad vill Lewandowski i Bayern München när Robben och Ribéry ska bort? Kommer han kräva en transfer nu? Är Real Madrid fortfarande intresserade då? Kommer Timo Werner bli en ersättare där? Jag vet inte hur het Timo Werner är utanför Tyskland efter sin oerhört bleka VM-insats, där han ju trots att skulle vara liksom det tyska ankaret. Och
gjorde ett fint mål.
Ja, men var inte så bra över tre matcher och det slutade inte så väl heller. Så att att Real Madrid skulle värva Timo Werner känns lite konstigt. Det finns ju ett Juventus, säkert inte så om kontraktet skulle gå in på sitt sista år, men ja, jag vet inte om han är så het så som de vill göra sken av. Man brukar ju bli väldigt, väldigt het när man ska förhandla nya kontrakt.
Det är ett Chelsea som gillar, eller som är ute efter en målskytt förstås.
Så är det. Morata påstås ju senast att han skulle vilja hem till La Liga för att starta om karriär lite. Det kanske vore bra för alla. Och det pratas i brittisk press om Cavani. Tror jag så mycket jag vill på. Jag vet inte om det, han har ett ganska bra kontrakt i PSG. Jag tror att han trivs rätt bra där.
Ja.
Men det är ju, de behöver ju en anfallare. Madrid behöver ju eventuellt en anfallare. Bayern München behöver ju offensiv kraft i alla fall, om det är en till center forward beroende lite på Lewandowski. Ja, det finns luckor. Men Timo Werner, just när man ska förlänga kontrakt så ska man vara lite försiktig om och tro på alla rykten om diverse storklubbar. Så att jag vet inte riktigt vad jag tror där. Han kan säkert förlänga också. Vi får väl se. Mm. Det slutar med att han blir kvar såklart.
Ja, precis. Nej, det slutar med att han är i Bayern München för att han är tysk.
Ja, eventuellt. Ja.
Felix Myrberg skriver: tankar kring 19-årige Omur från Trabzonspor som ryktas till Liverpool. Jag har ju då sett YouTube-klippet.
Oj, så nu
har jag tankar.
Nu är det bara fram med blocken och anteckna här. Nu kommer sanningen.
Nej, jag har inga tankar kring honom. Det är klart att han har ett grymt YouTube-montage.
Ja.
Framförallt från förra säsongen.
Vet du vem som har det bästa YouTube-montaget genom alla tider? Det här är kanske dragit förut, men jag älskar det.
Jag har ju i och för sig en väldigt stark kandidat, men ja. Absolut, säg.
Nej, det är ju gamla Newcastle-försvaren Darren Peacock. Hela hans YouTube-montage är alltså bra musik och stillbilder. Finns inga rörliga bilder.
Det är starkt.
Den är stark.
Nu tappar jag namnet här. Hette han tysken som spelade i Djurgården?
Jaha, Janne Tauer.
Janne Tauer
Beckenbauer.
Hans YouTube-montage var otroligt roligt. Det fanns mer saker som Janne Tauer kastar inkast. Andra saker som Janne Tauer tar en löpduell som rinner ut till inspark. Helt fantastiska highlights. Det var som att någon bara... Vi har inte så jättemycket highlights, men här är han med i bild i alla fall, så att den tar vi.
Då undrar man ju vem som har lagt upp det där, för det är ju inte helt ovanligt, ska man säga, att spelare lägger upp YouTube-montage av sig själva för att använda när de försöker hitta nya klubbar. Men undrar om Janne Tauer satt på kammaren och klippte ihop det där själv för att hitta sin nya.
Det kan jag ju erkänna, jag gjorde ju det en gång i tiden i vad ska jag säga, webb-tvns ändå lite yngre år, runt 2007, så gjorde jag ju det första YouTube-montaget på Paulinho för BK Häcken.
Ja, när du jobbar ju för BK Häcken.
Ja, precis. Ja.
Det var inte av eget intresse, du ville sälja Paulinho i din andra roll som spelaragent.
Jag la ju bara ut det, för det var ju efter ett år i Superettan, precis när BK Häcken hade gått upp där, säsongen 07-08.
Det var du som pumpade upp hans marknadsvärde.
Alltså, jag tror han gjorde det rätt bra själv.
Ja, jag klippte ihop det. Han är ju en annan roll. Det krävs ju att någon klipper ihop det för att någon ska se det, eller hur?
Då
det är minst lika viktigt.
Då får jag någon sån här, jag tror att den ligger på min. BK Häcken hade ingen YouTube-kanal. Ja. Utan, så jag la upp det på min egen och sen så bäddades in någonstans på sajten och sån där. Så, då plingade till när någon har lagt en kommentar och googlat på Paulinho. Det kan ju vara någon annan Paulinho också. Det finns några stycken i fotbollsvärlden. Att det är någon som har kommenterat den här videon. Så går in och så ser den och så är det så jävla dålig. Är så uselt klippt alltså. Det är ju som sagt, det var
vi ska försöka länka till den här på Twitter efter att avsnittet kommit ut.
Finns det bara fina frisparkar?
Är det så?
Från Paulinho, men han är fortfarande, han var en duktig fotbollsspelare ändå.
Ja, absolut, herregud.
Han var lite för bra för Superettan, kan man
säga. Kan man säga.
Vill jag minnas från den säsongen. Jag vet inte, han gjorde hur mycket mål som helst. Men det var inte det vi YouTube-montage var det. Vad jag har tankar om Omur efter att ha sett hans YouTube-montage. Han har ju pigga fötter, det får man säga. Snabba finter.
Ja.
Jag är ju inte ensam om i fotbollseuropa heller, å andra sidan. Men vem vet.
9 år sedan, Patrik Syks YouTube-kanal Paulinho of Hisingen. Den har alltså 7,3 tusen visningar.
Oj.
Den konkurrerar just nu med Patrik Syks senaste uppdatering för 5 år sedan, som har 188 visningar. Och det föreställer då när Alva, Patrik Syks dotter, sjunger Bellman.
Ja.
1,03 långt klipp. Den kan vi tipsa om också.
Ja, den kanske vi inte behöver tipsa om.
Okay.
Men visst, in och titta på Paulinho.
Ja, det tycker jag.
Det är ju...
Men du kan inte vara hemlig här. Det ligger ju på din officiella YouTube-kanal. Du har ju lagt ut det här.
Ja, nej, det är inga konstigheter.
Nej,
det är
Stark profilbild också, måste jag säga. Ja, det finns mycket godis på Patrik Syks
YouTube-kanal. Det finns nästan inget godis. Det finns eventuellt ett gammalt futsalklipp där också.
Ja, det finns det. Asp bjuder på en tvåfotare.
Ja, precis. Det är från...
Content.
Det är alltså Niklas Asp som senare blev lagkapten i svenska futsallandslaget. Så är det.
Ja, som sagt, content.
Mm. Bear Hellstream skriver: kommer United göra några värvningar innan en permanent tränare är på plats? Jag tror nej. Jag tror att, alltså, på tal om almost like a new signing, om vi tittar på hela deras lag just nu, så Pogba, Rashford, ja, men vem som helst är ju som en new signing nu när Mourinhos på något sätt kättingar har släppt om de här spelarnas halsar. Det är verkligen en känsla man har, att de spelar ut plötsligt. Och det är klart att en Pogba som är bra, som spelar med frihet och som gillar livet, det är ju en ganska bra ny
det är en ganska bra värvning.
Ja, så är det. Det du påstås är ju att de tittar efter mittback fortfarande. Och det kan de gott göra. Det gör de mycket väl. Och sen tror jag inte man ska stirra sig blind på att Solskär är någon slags tillfällig tränare. För det sägs, och som allting pekar på, är också att liksom efter Mourinho, att Manchester United nu också vill röra sig mot en ny typ av verksamhet där de har en tränare och en sportchef. Vi såg exemplet nu med Chelsea när de värvade Pulisic nu. Och Sarri fick frågan då, men visste du att den här affären skulle gå igenom? Nej, jag hade ingen aning om att den skulle gå igenom nu. De har frågat mig tidigare vad jag tyckte om spelaren. Jag har sagt att jag tycker om spelaren, och sen har jag inte vetat vad som fungerar. Så de gör ju värvningarna utan att liksom tränaren är direkt inblandad. Manchester United vill ju också komma dit där det inte är deras manager som gör värvningen, utan att de har en sportchef då. Och det är ju det de ska göra nu. Så därför kommer ju värvningarna som görs nu, om det görs nu, det kommer ju inte hänga på om Solskär är kvar eller inte, utan det kommer ju se vilka behov klubben ser.
Och den här modellen har ju flera gått, Arsenal gått över till den här modellen, Liverpool har den här modellen nu, de har ju varit ganska framgångsrika på transfermarknaden, båda de två klubbarna.
Och det finns ju en solklar anledning, och det är ju att alla ser ju att du kan inte ha en Sir Alex Ferguson längre, du kan inte ha en Arsene Wenger. Du har tränare som du har max tre säsonger, kan man säga, den klassiska Mourinho, va? Och sen så försvinner de, och då måste du ha en klubb som har liksom en längre plan, för du kan inte hålla på att byta trupp då med varje tränare som kommer och går, vilket gör att tränaren inte längre kan välja spelarmaterial, utan du väljer tränare ut efter ditt spelarmaterial snarare och din egen filosofi, och det känns ju extremt sunt.
Niklas Willing vill att vi ska prata lite om Milans förmåga att misslyckas med sina etablerade spelare, tänker på Bonucci och Higuain. Ja, det är fantastiskt ändå hur Milan har lyckats.
Ja, Higuain är ju helt makalöst.
Men Bonucci också. Ja. Han var typ världens bästa mittback. Går till Milan, är sämst.
Ja.
Kommer tillbaks, är jättebra igen. Alltså det finns en gemensam nämnare här, och det är Milan.
Ja, och det finns ju stora frågetecken för fotbollskompetensen hela vägen upp från den tillfälliga ägaren till den nya ägaren, till den här Elliot Management, som ju inte är fotbollsintresserad överhuvudtaget utan ska göra en bra affär. Deras tränarrekryteringar de senaste åren har ju varit minst sagt svajiga. Där har du ju många exempel på före detta spelare som går rakt in. Gattuso är ju ett såklart, Seedorf var ju ett annat, Filippo Inzaghi. Så att det kanske inte är så lätt att hävda sig i den miljön. Om kompetensen saknas runt omkring, laget är inte riktigt bra, så är det inte så lätt att gå in och bära det. Med det sagt hade man ju förväntat sig mer såklart av Bonucci och Higuain. Ja. Att Higuain, som ändå var en jätteprecis värvning, och jag är förvånad att de kunde få den typen av låneavtal, kändes märkligt att han redan nu, inte bara att han ryktas bort, utan att det ryktas att Milan vill dumpa honom, säger ju liksom, det hade ju varit helt, det hade man ju aldrig kunnat tro på när den värvningen presenterades.
Nej, jag tycker det säger någonting också om hur, alltså, klubbmiljöer som inte fungerar, som på något sätt blir förgiftade av saker runt omkring, hur mycket det påverkar spelare. Att hur det är så små marginaler, det är egentligen så lite kvalitet som skiljer mellan de bra spelarna och de jättebra spelarna. De kan göra i stort sett allting, alla de här spelarna. Det finns 2000 spelare i Europa som är bra. Det finns några få som är jättebra, och skillnaden däremellan, och sen så har du typ Messi som är, där skillnaden blir lite större då.
Ja.
Men bland de här jättebra spelarna och bland de bra spelarna, den skillnaden är ju inte så stor, och det som måste till för att de ska kunna vara jättebra, det är ju faktiskt att det runt omkring fungerar. Annars så blir de ju inte mer än någonting annat. Och då blir de förstås i skenet av sin egen potential, och det kanske man har gjort tidigare i karriären i andra klubbar och så vidare, som Higuain då förstås, blir ju någonting väldigt dåligt istället. Ja. Alltså där det måste fungera allting runt omkring. Om mår man inte bra, om klubben inte mår bra, det finns osäkerheter, det där tror jag är superviktigt. Alltså det är ju bara att titta på Manchester United nu. Det är liksom, jag förstår att, alltså, någonstans kan man ju liksom så här, det finns två analyser att göra. Antingen så säger man, men det här funkar inte, spelarna mår inte bra, den här situationen, det är liksom så här, det är därför de presterar. Så kan man ju vara som Mourinho då, tycker att alla har, man har så här förrått honom som inte, men när han egentligen har varit giftet i, som har skapat den här kulturen. Så att det krävs, ja, det spelar stor roll. Ja. Jag tappade bort mig någonstans på vägen. Skitsamma.
Jag förstod vart du skulle, även om du inte kom dit.
Nej, men som sagt, jag tror att det är liksom, Higuain är ju fortfarande en väldigt bra spelare.
Ja, han har inte blivit så mycket sämre på den korta tiden i Milan. Men
nej,
om han återfinner sitt förra självförtroende, det är det. Om du börjar grubbla så vet man hur fort det kan gå ut för.
På tal om då, så har ju Ted Madjar, på tal om miljöer som inte funkar just nu, han skriver så här: vad behöver Real mer än Hazard? Känns som det behövs en person per linje, en anfallare, en mittfältare, en försvarare och en ny tränare.
Allt utom målvakten.
Ja, och även där har de ju inte liksom, det var ju inte, det är inte fem plus med Courtois, det har det inte varit.
Men det finns ju potential där i alla fall, det känns inte som de behöver ge upp
honom. Nej, de behöver ju inte liksom desperat. Nej. Även att hade faxmaskinen funkat där för några år sedan, är det klart att De Gea hade varit en bättre målvakt.
Absolut.
Än vad de har haft i övrigt.
Ja, men Courtois är ju en tillräckligt bra målvakt för att Real Madrid inte ska behöva bekymra sig om det egentligen. Men det är väl en bra span. Alltså, någonstans känns det som de behöver en ny start, någon som kan liksom bära upp det här igen, någon som kan göra att både spelarna och folket tror på att det finns liksom att Real Madrid är på väg uppåt igen, att de inte är högst upp och så still, eller att de är på väg neråt, utan att de har en ny liksom vår på gång, om man säger så. Gareth Bale vet man inte, han kan de få ut mycket som helst av, men han är ju väldigt opålitlig med sina skador och sådär. Mittfältet har vi varit inne på, är lite åldrande. Försvaret, där finns det ju, Varann kommer de kunna bygga på, men han har ju också varit han gick från guldbollen kandidat till ingenting liksom. Ja. Så han behöver nog också kanske lite mer konkurrens med Ramos där också. Det vore väl inte helt fel. Marcelo vet jag inte hur han ser ut på lång sikt. De behöver ju föryngra och förnya, det är ju så.
Jag har en konspirationsteori.
Ja, hit med, älskar konspirationsteori.
Real har ju värvat väldigt mycket talang. Ja. Väldigt mycket ungt. Och står inför en generationsväxling. Har inte tillsatt någon ny, om man säger, permanent tränare än. Kommer nog ha Solari resten av säsongen. In kommer Pochettino. Den tränaren i fotbollseuropa nu med bäst, skulle jag säga, meriter när det kommer till att utveckla spelare. Titta vad han har gjort med Tottenham. Ja, Harry Kane var en U23-spelare när Poch kom. Dele Alli var en lovande 18-åring från MK Dons. Christian Eriksen, visst, var en stor talang i Ajax, men långt ifrån någon världsspelare. Alderweireld var liksom utlånad, bänknötare, utlånad som ytterback till Southampton. Moussa Dembélé kom från någon ganska undanskymd tillvaro i Fulham då. Och han har gjort de här spelarna till liksom inte världsspelare kanske allihop,
vissa.
Men Christian Eriksson och Harry Kane, absolut. Jag tror att det, just hans sätt, hans förmåga att utveckla spelare, de krattar för att Pochettino ska komma in, och då ska det finnas ett gäng superlovande, sånt jävla råmaterial för honom att jobba med. Sen kanske det tar en säsong eller två, sen så kommer Real Madrid med ett helt nytt lag, fostrade med egna spelare, ett nytt sätt att jobba, mer i tiden än att köpa Galacticos, som vi har ju sett inte är melodin längre i fotbollsropa. Du måste spela ihop ett lag, och du måste kanske spela ihop en kultur i din spelargrupp för att det ska funka. Det är min konspirationsteori. De köper talanger just nu för att ge Pochettino ett underlag när han kommer.
Jag väljer att inte ifrågasätta det här av två skäl. Det ena är att man vill ju se Daniel Levy lyfta på luren igen, och det är Real Madrid i andra sidan. Det vill man ett, och så vill man ju också självklart, och det är ju absolut det starkaste skälet, se Erik Nivas reaktion när Real Madrid kommer att ta Pochettino, och alla rykten kommer om att de ska ta Harry Kane och Dele Alli och med sig. Man vill bara liksom se honom bara sakta grusas ner, hans hopp om framtiden för Tottenham under en silly sommar. Det hade varit trevligt, tycker jag.
Där står han sen med Sissoko och Erik Lamela kvar.
Exakt, håller de stenhårt i handen.
I och för sig, Sissoko har faktiskt varit jättebra.
Ja, det finns ju framtid för Tottenham, även om det är Pochettino skulle gå.
Det var bara en konspirationsteori som
jag hör.
Väldigt hemmasnickrat. Vet ni vad? Silly season rasar vidare. Podden är slut för idag. Vi ska väl försöka få ihop en vända till i slutet på veckan, tänkte jag.
Ja, om du bara kommer in.
Det kommer nya ryktena, men nu är vi igång.
Ja, det är bra.
Nu kör vi, tycker jag. Så vi har ju en riktig deadline day i det här fönstret också. Man har ju saknat det i somra. Liksom, sommarfönstren blir så rumphuggna när det inte blir någon riktig deadline day, och England slutar liksom två veckor före de andra, och de slutar inte heller på samma dag. Det är liksom Italien ena dagen och Spanien nästa och sådär. Nu har vi ju en deadline tid. En dag för alla, nämligen helt enkelt torsdagen den 31. Så då kör vi på riktigt.
TV-studion är bokad, vet jag.
TV-studion bokades idag.
Ja.
Fick du gåshud nu?
Ja, lite. Ja. Nej, det fick jag kanske inte, men jo, absolut. Du är lite pervers nästan, jag får gåshud av det.
Ja, ja, men vad fan. Vi förväntar oss inget mindre.
Nej,
tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Just det, bara en shoutout till er som också lyssnar på Premier League-podden. Alltså Sportbladets Premier League-podd. Den kommer på onsdag istället för tisdag. Ja, nu har jag sagt det. Bra. Hej.
I think I worked for 16 years here in England. And I deserve a bit more credit than wrong informations.